Du lyssnar på Kronprinsessan, The Selection del 4 av Kiera Cass, i översättning av Karina Jansson. Uppläsare Frida Hallgren. Kapitel 1. Jag kunde inte hålla andan i 7 minuter. Jag klarade inte ens en. Jag försökte springa en engelsk mile på 7 minuter efter att ha hört att vissa klarade det på 4. Men misslyckades fullständigt när jag fick håll i sidan, ungefär halvvägs. Däremot var en annan sak jag klarade på 7 minuter, som de flesta nog skulle betrakta som ganska imponerande. Jag blev drottning. Med 7 ynka minuter hann jag före min bror Aaron till världen. Så tronen som borde ha blivit hans blev min. Om jag hade fötts en generation tidigare skulle det inte ha spelat någon roll. Aaron var man, så han skulle ha blivit tronarvinge ändå. Dessvärre stod inte mamma och pappa ut med tanken på att deras förstfödda skulle förlora sin titel av ett par otursamma men ganska förtjusande bröst. Så de ändrade lagen och folket gladdes och jag uppfostrades för att så småningom bli Elias nästa regent. Vad de inte förstod var att deras kamp för att göra mitt liv rättvist framstod som ganska orättvist för mig. Jag försökte låta bli att klaga. Jag var trots allt medveten om hur lyckligt lottad jag var. Men det fanns dagar, ibland månader, när det kändes som om alldeles för mycket hamnade på mig. Mer än någon människa skulle orka med. Jag bläddrade igenom tidningen och såg att det hade varit upplopp igen. Den här gången i Suni. För 20 år sedan hade pappas första handling som kung varit att avskaffa kasterna. Och under min livstid hade det gamla systemet långsamt fasats ut. Jag tyckte fortfarande att det var helt bizarrt att människor en gång hade levt med de där begränsande men godtyckliga stämplarna på sig. Mamma hade varit en 5, pappa en 1. Det lät helt orimligt. Särskilt som det inte fanns några yttre tecken på skillnaderna. Hur skulle jag kunna veta om jag gick bredvid en 6 eller en 3? Och vad spelade det ens för roll? När pappa först hade tillkännagivit att kastsystemet skulle avskaffas hade befolkningen jublat. Han hade förväntat sig att förändringarna skulle vara genomförda inom en generation, vilket betydde att allt borde falla på plats vilken dag som helst nu. Så såg det inte ut att bli. Och det här upploppet var bara det senaste av många under en period av sociala brytningar. Kaffers höghet, sa Nina och ställde min kopp på bordet. Tack, du kan duka undan faten. Jag skummade igenom artikeln. Den här gången var det en restaurang som hade bränts ner till grunden för att ägaren vägrat befordra en servitör till kock. Servitören hävdade att han hade blivit lovad en befordran och var säker på att den hade uteblivit på grund av hans familjs förflutna. När jag såg bilden av den utbrända byggnaden visste jag faktiskt inte vilken sida jag stod på. Ägaren hade rätt att befordra eller avskeda vem han ville och servitören hade rätt att inte bli behandlad utifrån ett system som i teorin inte existerade längre. Jag sköt ifrån mig tidningen och tog upp kaffet. Pappa skulle bli upprörd. Han höll säkert redan på att gå igenom situationen i tankarna och försökte komma på hur han skulle ställa allt till rätta. Problemet var att även om vi kunde lösa just det här problemet kunde vi inte stoppa alla diskriminerande handlingar. De var för svåra att övervaka och inträffade alldeles för ofta. Jag ställde ifrån mig kaffet och gick mot garderoben. Det var dags att börja den här dagen. Nina! Ropade jag. Vet du vad min plommonfärgade klänning är? Den med skärpet. Hon bet sig fundersamt i läppen när hon kom för att hjälpa mig. På det stora hela var Nina ny i palatset. Hon hade bara jobbat för mig i ett halvår. Sen min senaste tjänsteflicka var sjuk i 2 veckor. Nina var mycket mer uppmärksam på mina behov och trevligare att umgås med. Så jag hade behållit henne. Dessutom uppskattade jag hennes känsla för mode. Nina stirrade in i den enorma garderoben. Vi borde kanske omorganisera. Gör det om du har tid. Det är inte ett projekt som inte...